Jag dog i slaget i Somme. Kort ljudbok från 7. Steg till evigheten, taget emot av Steven Turoff i England. Jag dog i slaget i Somme. Detta var de första uppseendeväckande ord som klärvoajanta författaren Steven Turoff hörde från James Leggett, en soldat från första världskriget. Under de kommande 2 åren kommunicerade Steven Turoff med denna soldat, och tillsammans skapade de boken 7 steg till evigheten. Denna talar i levande berättelser, om den unge soldatens död vid 20 års ålder, och hans liv i den andliga eller astrala plan. Boken är skriven för att dela den kunskapen att vi alla är eviga varelser, att det inte finns något medvetande förintelse vid döden. Boken beskriver mycket levande övergången till nästa nivå, och den förvirring som kan råda i detta, eftersom de inte förstår att de är döda. Förord som medium har jag haft förmånen att ha flera möten med dem som stannar i det astrala. Astralvärlden. Dessa själar har lärt mig, vid detta ordbetydelser om sina erfarenheter på olika plan efter döden. När en själ lämnar kroppen, går det först in i en djup sömn, liknande tillstånd och sedan vaknar upp på planet i det astrala världen som passar denna själ. Jag får ofta frågan att fördjupa ordet plan, och svaret som kommer närmast är att det är ett vibrationsstadium. Ljudvågor, UV-strålning från solen och strålar från en elektrisk lampa, till exempel, alla osynlig, kan de penetrera varandra, och ändå påverkar eller stör de inte varandra. Så är det med de olika nivåerna av den astrala världen. På varje nivå finns det själar som i enlighet med sin andliga utveckling, passar att bo och arbeta just där. I min faders hus finns många hem. Nyligen gav jag ett föredrag på minnesdagen för stupade i Värdenskryckens, och medan jag funderade där, blev jag medveten om en ung man som jag kunde se tydligt med min mediala förmåga. Jag öppnade mig för vad han berättade för mig om hans död i kriget 1914-1918. Mitt namn är James. Jim bland vänner började han och fortsatte med att berätta om sina erfarenheter efter hans död i en mycket ung, 20-årig punkt. På återresan kunde jag fortfarande märka honom, och när jag kom hem satte jag mig i min fåtölj för att samla mina tankar, och han närmade mig igen. Vi pratade lite om det och det, och jag tackade honom för hans hjälp under föreläsningen. Vi utbytte ytterligare några ironier. Under de närmaste dagarna jag lärde känna denna tilltalande själ ganska bra. Vi var verkligen i samklang. En dag frågade han om jag skulle överväga hjälpa honom att skriva en bok om hans liv, inte den korta tragiska liv av vårt plan, men om den plan han hade flyttat till efter hans död. Du har valt fel person, var min omedelbara svar. Men efter lite övertalning från Jim, och min envishet att han skulle hjälpa mig, beviljade jag ändå taga upp denna utmaning. Jag var inte riktigt medveten om, och kanske var det också ok, hur stor uppgift det skulle vara. Men jag är glad att jag kastade mig in i det, för som Jim påpekade, jag hjälpte honom på den tiden. Jag lärde mig till och med en hel del. Jag satte en viss tid varje dag, och med noggrant arbete tog det bokform. Jag bad om vägledning innan varje session började, och sedan närmade sig Jim själv. Jag kände att han klappade mig på axeln och hörde hans speciella hälsning: är du redo? Det finns en viss inkonsekvens i texten, och användning av språket i boken är enkel, det beror på hur Jim kommunicerade. Han placerade bilderna i mitt sinne och lämnade till mig att tolka dem. Vad som följer är det exakt redogörelse för Jim övergång från vår jordiska planet och hans äventyr i livet efter detta. Jag har ofta ifrågasatt om det var bra att jag blev författare till den här historien. Vissa avsnitt är som rådiamanter, liknande den som Jim själv är, lite rått. Andra avsnitt är mer som pärlor, pärlor av visdom från tränare och lärare som hjälpte honom. Jag upptäckte snabbt att han hade mycket att lära. Jag har gjort mitt bästa för att kedja dessa rådiamanter och ädelstenar, dessa pärlor tillsammans, och jag hoppas verkligen att deras skönhet och sanning kommer att lyfta ditt liv, eftersom de har lyft mitt. Steven Turoff. Kapitlen. Det var i augusti 1914, hade jag precis fyllt 18, när kriget bröt ut, och som de flesta unga människor, var jag ivrig att gå med i armén, och jag hade tur att bli accepterad. Eller det var vad jag menade åtminstone på den tiden. Jag hade ingen aning om att jag inte skulle komma hem igen. I november samma år, lämnade jag mitt hem, där jag hade en kärleksfull uppväxt, och kom till militärlägret i Katerhamn. Det var ganska svårt, eftersom jag missade bekvämligheter där hemma, och det ett år skulle visa sig vara en av de blötaste jag någonsin upplevt. Vi bodde i primitiva militärtält och hade bara en bit presenning och några filtar vardera punkt. Uppförandet av tre braker till vintern hade just börjat. Vi inkvarterades i bivack och fick sova på marken tills långt in på hösten. Punkt. Vi fick nya order som innebar att vi flyttade till baracker i Selsi. Den uppmuntrande nyheten gav oss något att fira, för det innebär att vi inkvarterades under bättre förhållanden. Efter avslutad grundutbildning skickades vår regemente till utlandet, där vi fick använda det vi hade lärt oss. Punkt. Under de följande åren kom jag undan, många gånger, men förlorade mycket nära vänner på slagfältet, innan ödet slog till slut. Under åren 1916 rann min tid ut snabbt. Jag skickades tillbaka till skyttegravarna. Tyskarna besköt oss med artilleri. Vi väntade för attacken, som vi visade sig att skulle följa efter beskjutningen. Det var intensiva luftstrider, men vi slog tillbaka dem men endast en liten förlust på vår sida. Det lät som om vi skulle gå till motattack. Innan tyskarna skulle ha tid att omgruppera. Punkt. När mörkret föll, var det fortfarande tyst på slagfältet, med undantag för några granater som detonerade och upplyste natthimlen. Jag höll mitt huvud nere, för de tyska soldaten skulle inte hava mycket ljus för att rama in sina mål. Plötsligt hördes visselpipan och rop av framåt, gå på de pojkar. Vi var fyllda med kämpaglöd, skapat av den unika kamratskap som endast sker på de villkor. Det var nu detta vi hade väntat på. Med bajonetter fäst, så rusade vi ut ur skyttegravarna. Men för tyskarna var ingen överraskning att vi kom, de kastade allt, utom sina stövlar mot oss. Punkt. När vi gick upp över ingenmansland, blev jag träffad i bröstet av granatsplitter. För timmar låg jag på marken och hade fruktansvärt ont. Gryningen kröp över hela landet, och jag märkte de ändlösa raderna av män som snubblat över mig, som de avancerade framåt. Punkt. På grund av förlusten av blod, svimmade jag på en gång, och kom till mig själv igen, när solen höll på att gå ner. Allt var höljt i en övernaturlig dimma. Jag bad att en granat skulle hitta mig och rädda mig ur min plåga. Den outhärdliga smärtan var mer än jag kunde bära. Punkt. Jag svimmade igen. När jag kom åter till mig själv, kände jag mig groggy, men hade nästan ingen smärta, och jag kände mig inte längre trött och svag. Jag tog min hand upp till bröstet för att bestämma hur mycket skada granatsplitter orsakat, och till min förvåning var det inte så mycket som ett litet hål i min jacka. Det var helt mörkt, och jag drog mig med stora svårigheter lite upp. Jag kunde höra skott och skrik runt mig, trots att de lät avlägsna. Efter en tid, jag vant mig till detta mörker, som påminde om en tjock dimma, och inuti denna dimman såg jag mörka skuggor fladdrade fram och tillbaka. Andra skuggor låg stilla. Jag bestämde mig för att komma fram, skulle jag antingen fångas eller avskurnas från mina kamrater. Punkt. Vad som hände sedan är svårt att förklara. Det var som en dröm, där man försöker röra men inte kan. Ett eller annat, på ett sätt hindrade mig från att röra mig mer än ett par steg. Jag kände upp min frack, och upptäckte att en sladd hade fäst sig till mig på något mystiskt sätt. Jag tog tag i den och drog, men kunde inte få loss den. Jag följde den med händerna, tills jag nådde den plats där den slutade som en otydlig mörk figur. Det förvånade mig och gjorde mig illa till mods, och till och med rädd. Jag satte mig ner för att tänka igenom saker och ting där. Punkt. Med handen under kinden, försökte jag under panik att ta reda på vad jag ska göra nu. Plötsligt hörde jag röster nära, och då kände jag igen en av mina kamrater. Jag kallade på honom, men fick inget svar. Med svårighet fick jag mig på fötter och skrek, jag är här. Rösterna blev tydligare, och två skuggfigurer närmade sig. Var försiktig, skrek jag när de gick tvärs igenom mig. De knäböjde vid den skuggiga massa, som jag var fäst vid, och verkade göra något med den. Jag var lite förbryllad och tänkte att det måste vara yra, men de hade åtminstone funnit mig. Plötsligt hörde jag en sorgsen stämma, i skuggorna, som säger, han är borta, stackarn, ännu måste vi antingen ta honom tillbaka. Jag undrade vem det var, de talade om och till min stora förvåning, lyfte de den skuggiga massa upp. När de började gå, drogs jag till denna mystiska sträng, och jag ropade till dem att de ska sluta, för Guds skull, vad gör du? Jag ser dig, kan jag höra dig, varför svarar du mig inte? Men det var förgäves. Rune kommentar. Typiskt nog inser han ändå att han är död, och den mystiska sträng han talar om är den, som i esoteriska litteraturen kallas silversladden, den eteriska energikanal som förbinder den fysiska kroppen med den andliga och denna leder vitalitet till den fysiska kroppen under den fysiska inkarnation, och anslutningen avslutas och bryts av döden. Vidare punkt så välte orden från skuggan över mig. Han är borta, stackarn. Jag fortsatte att säga till mig själv, jag kan omöjligt vara död. Jag kan höra och se, kanske inte bra, men jag kan se. Jag hoppades och bad att de tog fel. De stannade vid en låg byggnad, allt med de bär figuren, som jag var fäst vid punkten ny röst talade, du ska inte komma hit med honom, han har varit död en tid sett honom med de andra som ska begravas. Jag kan svagt minnas orden i begravningsceremonin och sedan bara tystnad. Skuggorna vände sig för att gå, och sista gången jag hörde min väns röst. Han var en bra och hygglig kille. Rösterna småningom dog bort i dimman, och jag hörde inte mer. Jag lät mina händer glida sakta ner över mitt ansikte och min kropp. Jag hade hela tiden en kropp, men de måste hava begravat något, eller på annat sätt. Vid den tiden började det gå upp för mig att jag kanske var riktigt död. Jag var fruktansvärt förvirrad och rädd. Jag undrade vad i hela världen nu skulle hända. Om jag var död, vart var då himlen? I desperation började jag snyfta högt och utbrast, käre Gud, hjälp mig, jag vet väl att jag aldrig gick i kyrkan, men jag försökte sedan att vara en god människa. Märkligt nog ändrat min rädsla då till ilska. Hela min kropp började darra. Jag ville desperat komma loss från denna sträng, och mitt sinne gav mig styrkan att göra något åt apostrof 3f apostrof 3f1. Jag tog tag i den och drog. Det är inte lätt att beskriva vad jag kände då. Den spred sig en lätthet i min kropp och själ, och jag kände mig redo för första gången sedan jag hade drabbats. Jag var fri nu. Jag tittade och tittade mot en plats där stridsropen kom från. Jag kunde se många springa och falla. Några stod, andra bara ligga. Jag lagde särskild vikt vid ett tillfälle. Och när jag tittade, såg jag en fin dimma rinna ut ur kroppen och formas till figuren av en man som svävade över den mörka massan. Något häpen, antar jag att det var samma sak hade hänt mig. Så jag kunde se han som hade en tunn silversträng i bunden vid eller i samband med skuggan nedan. Jag fortsatte att observera vad som hände. Mannen började att flytta omkring och slåss. Som jag, var han tydligen inte klar och kunde förstå vad som hände. Jag tänkte, stackars kille, det minsta jag kan göra är alltså att försöka hjälpa honom på något sätt. Det tog inte lång tid för mig att nå ut till honom. När jag närmade mig, hörde jag honom gråta när han kämpade. Jag ropade, ingen panik. Jag ska nog hjälpa dig. Samtidigt tänkte jag, Gud vet hur, eftersom han är mycket större än mig. Han iakttog mig och skrek, hjälp mig partner, vad har hänt mig? Ja. Du ser, jag tror att vi är döda, svarade jag. Nu var inte dum, ropade han. Hur kan jag vara så? För jag talar ju till dig, hur kan jag så vara död? Vem som helst veta, att när man är död, så är man död. Du, tänk dig lite om, sa jag. Kan du flytta bort från den plats där du står? Plötsligt kröp ett uttryck av skräck på hans ansikt. Nej, svarade han, jag kan inte. Det är något som håller mig fast. Jag tycker att det är en slags linje. Jag satte mina armar runt hans bröstkorg. Drag. Dra nu. Jag skrek. Med en gevaltig ryck kom han fri från den mörka skugga som låg på marken. Han kom mycket snabbare av från hans mörka figur, än jag blev fri från min. Jag vet inte hur eller varför, men det gjorde han. Han var fri, och så var jag också. Så började vår resa in i ett nytt liv. Mitt namn är James men mina vänner kallar mig Jim, sa jag. Han svarade, mitt namn är Bill, Bill Barnes. Men mina vänner kallar mig Björnen. En enkel blick på hans kropp förklarade varför. Men trots sin storlek, så var rädsel i hans ansikte och förvirringen i hans ögon. Låt oss prata, sa han. Vi började gå, och jag förklarade hur jag hade kommit till denna plats, och hur jag hade sett hans ankomst. Det är klart löjligt. Jag kan inte vara död, säger Bill. Jag har en fru och tre barn. Vad kommer de göra utan mig? Jag vet inte, sa jag, jag vet att det bara inte. Men det måste finnas en förklaring till allt här. Vi fortsatte att gå. Som jag ser det kan vi inte vara de enda som är döda. Det måste finnas andra. Har du märkt att här är varken ljus eller mörk, bara dimmigt? Jag vet inte om det är dag eller natt, eller vad klockan är. Helt enkelt för att inte tala om vad som händer. Jorden under våra fötter var hård. Ljudet av kriget lät mer och mer avlägsen. Vi gick tillbaka genom dimman. Jag stannade och vände sig till Bill. Jag tror att vi har gjort fel, och jag vet inte vilken väg att gå. Men Bill var inte lyssnade, han tittade åt ett annat håll. Vad är det? Frågade jag. Det finns någon som bär lampor ut mot oss, sa Bill. Kanske det betyder något. Långsamt blev det mer kraftfull, och jag hörde röster in i ljuset. Hör du det, Bill? Viskade jag. Ja, jag kan, det finns människor bakom ljuset. Titta. Finns det en hel del människor, kanske de kan hjälpa. Jag skrek, hallå där. Kan du se oss? Ja, kom det svarta. En officer steg fram med en man som var klädd i ett plagg som jag aldrig hade sett förut. God dag, sir. Kapten, sa jag. Kan du berätta vad som har hänt och vad vi är? Officeren svarade, allt kommer att förklaras senare. Ni måste först ut härifrån. Vi följde kaptenen och den märkliga man som bär ljuset. Längs vägen stannade vi då och då för att få kunna hjälpa flera av dem som var i samma situation som oss. När vi fortsatte framåt, lyftes dimman, och jorden var mjukare under våra fötter. Scenariot började att förändras, och nu kom träd i sikte. Det fanns ingen sol, men det var varmt. Vi fortsatte och jag märkte områden med snygg, grön, brun gräs och några delvis skadade byggnader, som jag förmodade hade kommit från kriget. Vi kontaktade en stor barack, där en grupp unga soldater väntade nervöst vid dörren. Jag vände mig till Bill för att fråga vad han tyckte om det här. Men han log. Jag frågade, vad är så roligt? Han svarade, jag tänkte bara om det här, de ger ut harpor och vingar. Så jag hoppas att de är tillräckligt stora för mig. Nu får du inte lura dig själv, soldat, svarade en röst. Vi vände oss, och där stod kaptenen. Han fortsatte, du kanske har en idé om vad det är som har hänt dig, men låt mig bara göra det klart. Vi är alla döda, åtminstone från den fysiska världen. Jag har varit här en bra bit av tid, och hjälpt många människor som nog måste anpassa sig till sitt nya hem. Jag vet att du har en massa frågor, som jag försäkrar er att de kommer att besvaras. Nu vill jag att ni alla går in i byggnaden, där det finns sittplatser. Och enkelt luta dig nu tillbaka och koppla av. Kapten gick iväg med mannen med ljuset. Vi hamnade i en stor, bullrig hall fylld med hundratals stolar med män, men också några kvinnor. Några pratade, skrattade eller grät. Några satt helt stilla och stirrade rakt framför sig. Det fanns ett pallen i den främre delen av auditoriet. Jag vände mig till Bill och sade, jag hoppas att vi får svar på våra frågor. Plötsligt var det musik i luften och tystnaden sprids i salen. Jag kan inte beskriva ljudet, men det var vilsam och lugnande. Jag kunde se rädslan försvann gradvis från Bills ansikte. En påfallande frid lades till alla. Efter 10 eller 20 minuter slutade musiken. En hög tjänstemansröst kom från podiet, god dag till er mina damer och herrar, jag heter Marsh, och jag vill förklara för er lite om platsen här. Du har säkert märkt nu när det har gjort något för dig, du, har bytt bostad och har nu också väl känt att denna plats är den helt riktiga. Du är emellan tillstånden mellan himmel och jord, det kallas det astrala planet, men låt inte deras sinnen bli mörkt just nu. Det är en plats där du kommer att vila och anpassa dig till de nya omständigheterna. Det är som att gå till skolan igen. Du har mycket att lära här. För att överträffa denna nivå, har det varit en chock för många av er, eftersom ni har sett att livet går vidare. Det som kallas döden är helt enkelt att byta bostad. Rummet som du är i, är en av många som har fastställts på lägre astrala planet för att hjälpa dem som dör i strid. Här får du hjälp att acceptera detta övergångstillståndet i deras liv. Du undrar kanske om fienden. Om detta händer mig, hur är han? Men Gud visar ingen partiskhet. Senare kommer du att inse att alla är hans barn. När du lämnar denna platsen här, kommer ni att delas in i grupper och hyses. Varje grupp kommer att vara kopplade till en person som du kan prata med. Du lär dig att använda sin viljestyrka, för det är den enskildes vilja, som måste bli stark i det här livet. Jag skulle vilja att ni kikar bakom på sina stolar. Det finns siffror och tal där som du bör komma ihåg när du lämnar rummet. Jag kommer att vända sig till dig igen senare, men nu kommer jag att säga adjö. Vi hittade vår väg till en utgång. Jag tittade runt för att hitta Bill och såg honom bakom mig. Är du okej, Bill? Frågade jag. Visst, Jim. Nej, vilken tal har du? Frågade han. Är det inte konstigt, jag har 1901. Svarade jag. Det passar med min mycket. För det första får vi ett nummer, när vi går in i armén, och nuet när vi är döda, vi får en slik igen. Jag blev avbruten av ett rop. Vem som helst med ett nummer mellan 1900 och 1950, vänligen följ mig. Jag tittade upp och upptäckte att rösten tillhörde en sergeant. Jag anmärkte till Bill, vi kan inte ens glida ifrån de här. Du har rätt, sade Bill, men jag tror snarare att vi skulle gå med honom. Vi gick över vissa fält och närmade oss en stor kasern. Nu, pojkar, sade sergeanten, du kommer att få bo här ett tag nu. Där nedan hittar du sängar. Gör dig bekväm, jag kommer tillbaka snart. Sängarna stod längs båda sidor av rummet, och jag gick mot en, medan Bill tog nästa. Jag vände mig till honom och sa, jag tror att jag går till sängs. Jag lade mig ner på sängen och började slappna av, medan jag tänkte. Under de senaste timmarna. Och det fick mig att tänka längre tillbaka skulle vilja veta om min mamma vet att jag är död. Hon krossas när hon hör det. Hon vill inte att jag gick in i armén, men jag vill inte lyssna. Åh, mor, sådan något dumt. Om jag bara hade lyssnat, skulle jag inte vara här nu. Jag kan inte ens säga att jag lever och ändå död. Jag kunde känna att jag höll på att bli ganska deprimerad när jag hörde sergeanten röst. Man skulle kunna tro att han hade läst mina tankar. Lyssna grabbar, sade han, kan jag få er uppmärksamhet? Ni har mycket att lära, och ju snabbare du kommer igång, desto bättre. För det första kommer du att sakna dina nära och kära. Det kommer att ta lite tid att få komma över saknade känslan, men med vår hjälp och deras självkontroll, får du lära dig att behärska dessa känslor. Jag kommer att lämna dig nu, så du kan vila, men jag är tillbaka om ett par timmar. Med dessa ord gick sergeanten punkt. Jag var trött, så jag lade mig på sängen och somnade. Märk att det är när du sover på astralplanet överförs medvetande till den högre astrala eller mentala kroppen. Vidare. Jag vaknade igen från sergeantens röst. Upp, alla. Nu är tid att komma upp. Kom igen. Hela gänget ur sängarna. Jag kände mig pigg och lugn efter att sova. När jag kom upp ur sängen, gick det upp för mig att jag verkligen hade samma kläder på som när jag kom. Men konstigt nog luktade antingen det eller jag. Bill skrek, är du okej, Jim? Jag tittade på honom, ja, partner. Jag mår bra, men jag spekulerar om vad som nu ligger framför oss. Hur mår du? Inte illa, svarade han. Det tog mig ett tag att somna, men jag gör det otroligt bra med tanke på att jag är död. Jag minns att jag sa att han var något av en gycklare. I samma sergeanten kom och skrek. Låt oss få ut två och två i rad, det tillåter inte lärarna att vänta. Nu kör vi, tänkte jag, när vi marscherade ut. Jag kunde inte låta bli att notera den ängsliga uttryck på allas ansikten när vi närmade en kyrkliknande byggnad. Vi gick in och satte oss. Framför oss fanns ett altare, ett bord och två stolar. Vi kom inte vänta länge innan kaptenen sa, god dag, i herrar om du har glömt bort mitt namn, det är Mars, kapten Mars. Jag kommer inte ens tala, men kommer att lämna ordet av någon som har varit i den här världen mycket längre än vad jag har. Någon har utvecklats för att leva i de högre planen av den astrala världen. Vad du snart kommer att vittna, kan komma som en chock för dig, men det är helt naturligt här. Allas ögon var på kaptenen, och alla undrade vad som höll på att hända. Plötsligt kom en virvlande dimma, den kom som från ingenstans. Det började att forma till en mans karaktär och skimrade från topp till tå, som det tog konkret form. Framför oss stod en man, man bar för en stund sedan hade bara varit tomt utrymme. Jag såg mig omkring för att se hur folk reagerade. Jag tror att de var lika förvånade som jag. Skulle vilja veta vad de kan hitta på, tänkte jag. Ni herrar, sade kaptenen, jag lämnar det nu till läraren. Jag har självklart deras uppmärksamhet, sa läraren. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att få dem med en imponerande entré. Först vill jag berätta om den nya omgivning. Ni är på den fjärde av sju astralplan. Varje plan skiljer sig från de andra genom sin manifestation, densitet och vibrationshastighet och i sin grundläggande väsen. Deras fysiska kropp förändras på ett sätt som bestämmer deras andliga tillväxt, vilket är vad en själ är alltid söker. Många av folket svälter bokstavligen deras själar och tillåter till exempel sina sinnen att vara fullt upptagna och dominerade av materialism. Själen uppmuntras hela tiden att se upp, inte tillbaka. Den måste bära hoppet och kärleken till livets rör. Det är inte alltid lätt. Även med mycket arbete lever ni inte alltid upp till dessa ideal, men att sträva efter det, är alltid ett steg i rätt riktning. Punkt mina kära vänner, de som dog i kriget, och deras medvetande har skapat hat mot fienden, precis som fienden har ett hat mot dig. Men du är dina tankar, och när dessa tankar är fulla av hat, håller det tillbaka deras utveckling. Din värsta fiende är dig själv, inte de soldater du möter på slagfältet. Det är på slagfältet i livet, som man ska uppbygga sin karaktär som en fortsättning till nästa fas. Punkt som det är nu, har du kastats in i denna värld för tidigt, som ett äpple som har plockats innan det var mogent. För många av er, är det precis det som det är, denna tidig död, en bitter smak. Så det är vår önskan att hjälpa till med mognaden av din individualitet. Att deras själar kan utvecklas. Sök inte utanför dig själv, eftersom många av svaren finns inom det egna inre jaget. Punkt nu vill jag att du ska koncentrera dig på vad jag säger. Du har lärt dig att det finns sju nivåer, och även du har sju kroppar. En av dessa var den fysiska kroppen som du tog ifrån, när du lämnade det jordiska planet. Här på fjärde astrala planet, din kropp är i processen att lära sig att svinga i enlighet med vibrationerna här. De är finare och snabbare än de på det jordiska planet. Detta förklarar varför det här är precis lika påtagligt och verkligt som på jorden. Vi hjälper dig att anpassa och förena dig med vibrationer i din nya omgivning. Du är i den andra fasen av ditt medvetna liv, och sedan den tredje och fjärde nivåerna är bara något finare än det jordiska planet, strävar vi att du går vidare till den femte. Detta kommer att ske när du har förfinat sina mentala och känslomässiga vibrationer. Jag kommer från sjunde våningen, där substansen vibrerar snabbare och är mer raffinerad än här. Du undrar kanske hur det är möjligt för mig att besöka deras plan. Svart är lätt. Jag har lärt mig att sänka mina vibrationer, så jag kan jobba på lägre nivå och med hjälp av min hjärnkapacitet, kan jag minska dem tillräckligt för att förverkliga mig här och prata med dig. Tja! Det måste vara tillräckligt som första föreläsning. Du kommer att tänka tillbaka på dessa ord, när du börjar att ta sin första lektion under övervägande. Det finns ingen anledning att göra anteckningar här. Måste den högstanden välsigna dig, tills vi möts igen. Med dessa ord läraren började det materialiseras framför våra ögon. När han var borta, tänkte jag på hans märkliga förklaringar. Många av dem verkade som något ur en sagobok. Jag hade så mycket att lära mig och kände att jag förstod så litet. Kaptenen stod upp och frågade om det fanns några frågor, och några höjde handen. Kaptenen pekade på en ung man som stod upp och sade, mitt namn är Georg Taylor. Finns det en gudtimme? Kapten. Kaptenen svarade, ja, Georg. Det finns en gud, och vi kommer senare att berätta om Guds kraft, som är i allt. Sedan pekade han på en som satte sig bakom. Han ställde sig upp och sade, mitt namn är Tom Rickardsson. Skulle det vara möjligt för mig att se min fru och prata med henne, sir? Kapten. Jag kunde genast märke till oro i denna själ. Tom, sade kaptenen. Du säger att du kommer att tilldelas en särskild handledare som kommer att lära dig hur man kommunicerar med dina nära och kära. Tom stod och skrek, det räcker inte, eftersom jag vill se henne nu. Han tittade ner, tog händerna framför ansiktet och grät som ett barn. Det räcker, soldat, sade kaptenen. Kontrollera dig själv. Jag märkte en stark vilja i kaptenens röst, men var också full av förståelse och medkänsla. Tom höjde huvudet. Ursäkta mig, sir kapten, jag vet inte vad som kom över mig. Kaptenen sa, jag förstår mycket väl hur du känner så. Vi alla går igenom det på ett eller annat tillfälle, men jag kan försäkra er att ni kommer att bli bättre. Jag lämnade två barn. Den äldsta var bara 5, men jag vill kunna kommunicera med dem och min fru med hjälp av en andligt medveten människa på jorden, som kallas ett medium. Deras ledning kommer att ta med sig denna information i sina praktiska lektioner för att hjälpa dig genom de olika stadierna av ånger, som de flesta av er kommer att uppleva emellan. Men jag tror att vi måste sluta nu, herrarna. Om går ut, kommer du att finna din sergeant som väntar på dig. När vi var avtråd, gick vi tillbaka till våra hus. Jag lade mig på sängen och försökte förstå allt som hade sagts. Det tog så mycket upp i mitt huvud att jag blev snabbt trött. Jag slöt ögonen och föll genast in i en djup sömn. När jag vaknade kände jag mig mycket starkare, stark på ett sätt som jag aldrig hade upplevt tidigare. Gud, hur är det underbart att vara vid liv, tänkte jag. Jag skrattade högt för mig själv. Vad är det jag talar om eftersom jag är död? Och ändå kände jag mig mer levande än någonsin tidigare. Jag gick fram till fönstret, tittade ut och tänkte att det aldrig visst blev mörkt här, för vi hade ändå dagsljus. Jag gick tillbaka, satte sig på sängen och påminde mig utan svårighet vad läraren hade sagt tidigare. Det var konstigt eftersom jag aldrig hade haft ett bra minne. Jag tittade på Bill som ständigt sov. Jag lät honom vila. Efter att ha suttit en tid och var uttråkad, insåg jag plötsligt att jag inte hade sett annat än den stora salen. Det borde ju vara mer här. Jag gick till dörren och öppnade den försiktigt för att inte störa någon. Jag gick över till kyrkan och använde det som en orienteringspunkt, så jag inte gick vilda. När jag gick, märkte jag en värme som strålar ut från alla håll. Jag tittade upp, trodde att det måste vara solens strålar. Men solen kunde inte ses någonstans som helst, och det fanns inga moln på himlen. Jag hade inte lagt märke till det tidigare, som verkligen verkade mycket främmande nu, men återigen, det var inte konstigt på här stället. När jag gick vidare, jag såg andra människor. De var unga människor som gick hand i hand, hade de tydligt funnit varandra, efter att de hade kommit hit. De såg riktigt glada ut. Vid närmare eftertanke kom jag på att tänka att jag aldrig hade haft en riktig flickvän, men vad jag inte hade försökt, skulle jag inte missa. Det var så vackert en dag. Jag gick till buskarna i närheten. När jag närmade mig såg jag att träden var mycket stilig och upprätt. Påskliljor och klockablommor som växer mellan varandra under träden, de trivdes på gräset i en härlig kräsande av färg. Luften var fylld med den sötaste doft av kaprifol och lavendel. Blommar framför mig så inbjudande, och jag satt med ryggen mot en trädstam och avslappnad. Jag märkte att träden var i full blom och speglade mitt humör. Jag dagdrömde och var på väg att glida in i sömnen, men blev avbruten av en röstpunkt. När jag såg mig omkring, blev jag förvånad över att upptäcka en från China, eller så, som stod precis bakom mig. Var inte rädd, sade han, jag är här för att hjälpa dig. Tillåt mig att presentera mig. Mitt namn är Shan och jag har blivit utsedd att fungera som din guide. Även om vi är av olika raser, kommer det ingen språkbarriär mellan oss. Jag tittade upp och ner på honom och beundrade hans magnifika kläder. Färgerna var så klart att de verkade levande. Jag undrade var han var från. Från 6:e våningen, där jag bor. Naturligtvis, sade han. Du, jag sa bara nej. Hur gjorde du, vad jag tänker? Jag kan läsa dina tankar, svarade han. Det är inte nödvändigt att tala här. Du kommer också så småningom lära dig att använda dina högre röstfunktioner. Men när du pratar med mig nu? Jag frågade. Det är klart jag gör. Även om jag kan använda mitt sinnesmakt, det betyder inte att jag vill förlora förmågan att tala. Det finns mycket vi borde ha talat om, men låt mig bara avsluta det vi började. Sedan du kom till detta liv tog du med dig din personlighet och alla sina erfarenheter. En av dessa upplevelser var förmågan att tala och kommunicera på jorden. Förlorar du inte dina gamla erfarenheter? Du kan inte förlora dem, eftersom de är en del av din personlighet. Livet handlar om att lyfta din personlighet och erfarenheterna är byggstenarna i personligheten. Kan ni föreställa er en kärleksfull Gud tar ett 4-årigt barn ur förskolan och skickar den till universitetet? Barnet skulle vara helt förlorad, eftersom det skulle vara oförmögna att förstå sin nya omgivning. För att förstå detta universitetsnivå, är det nödvändigt att först gå till en dagisklass, grundskola och gymnasiet. Sedan kommer nästa steg automatiskt, och en strävan efter lärande är lätt. Det är samma sak för dig. Du kan inte gå från fysisk död och direkt till det andliga planet. Övergången skulle bli för stor. Du tas genom de astrala faser. Varje fas utbildar dig till nästa. Du måste anpassa dina gamla begreppen och undervisningen du fått på jorden, men jag kommer att vara din lärare och hjälpa dig att förstå några nya begrepp. Det första du bör lära fokuserar dina tankar genom att fokusera din viljestyrka. Så du kan kommunicera mentalt med andra själar. Den fungerar så att tanken är linjen, och viljan att bli den impuls. Lika när jorden talar i telefonen, men här kommer du. Har du kontroll över dina tankar och din viljestyrka du ska kunna skicka och ta emot meddelanden. Det finns direkt kommunikation. Tills du har lärt dig det, måste du använda ditt struphuvud. Det du har brukat de senaste 20 åren. Jag blev förvånad över att han kände mina overaller, och när jag var nyfiken, jag frågade hur det kunde vara så. Ja, ser du jag kan läsa ditt livsmönster, svarade han, och det säger mig allt om dig. Från det ögonblick du föddes och fram till nu. Min Gud, jag tänkte, han vet allt om mig. Oroa dig inte, sa han, jag kan läsa dina tankar, Jim. Du har inget emot om jag kallar dig Jim, är du? Det gav en chock för mig. Nej, sa jag har ingenting emot, men vad är det med det livsmönster, chatt? Jag tycker det är den bästa, svarade han, jag fick inte in det nu. Nu när jag tänker tillbaka, minns jag, hur lite jag visste eller förstod på den tiden. Senare på vägen på sidan, blev Jean och jag som far och son. Jim, jag vill prata med dig om dina sömnvanor, och att du inte avbryter mig. Du kommer att upptäcka många positiva förändringar här. En av dem är att du inte kommer att ha någon behov eller användning av att sova. Den sömn du har haft, efter du kom hit, var en del av anpassningen. Sedan din mamma först höll dig i sina armar och tryckte upp dig mot bröstet, kunde du känna dig trygg och säker. Sen gled du in i världen av sömn för att vila din lilla kropp efter sin ankomst till den fysiska världen. Din kropp var en maskin som hade användning för mat, vatten och vila för att fungera ordentligt. Sömn var nödvändig för att regenerera kroppen men ofta användes det för att undkomma dagliga åtaganden. Många tror att alla deras bekymmer försvinner med en nattsömn. Inget kunde vara längre från sanningen. Punkt är du medveten om att du har tillbringat en tredjedel av ditt liv sovande. Även om du inte behöver sova här, har sinnet behållit sina inlärda mönster av sitt jordiska liv. Den fysiska kroppen sätter takten ned som svar på jordiska eller människoklockan, vår nåde finns ett behov för sömn. Din klocka anpassar sig till vibrationerna på detta plan och sakta upplösas dit medtagna sinnen, och det kommer ge dig mer frihet. Nästa gång du får lust att sova, säger du bara, nej. Efter att ha gjort det flera gånger, kommer du att bryta vanan och inte längre ha användning för sömn och du vill ha det lika bra, om inte bättre. Men jag kände mig så full av energi efter sömnen, sade jag. Stoppa och överväga det, sade han. Du kommer inte längre ha användning för sömn, men du kommer att ha samma energi som tidigare. Under tiden kommer du att finna det nödvändigt att vila, för att smälta det du lärt dig. Men sömnen, som du lärt dig, det blir onödigt. Mitt sinne var fyllt med skönord. Jag vet att det är en dum fråga, sa jag, men du säger att om jag säger till mig själv att jag inte behöver sova, så vill jag ha lika bra om att inte sova, jag har lika bra utan det. Det är vad jag just har förklarat för dig, svarade han i en ton som bortom någon tvekan. om att han visade vad han pratade om och att jag borde ha lyssnat bättre efter. Han frågade om jag hade några frågor. Ja, sa jag. Var kan jag få något att äta? Jag är död, hungrig. Det var väntat, sa han skojande. Kommer du ihåg vad jag sa för en stund sedan om sömn? Det är exakt samma sak när det gäller att äta. Jag var lite förvånad över Jeans ord och utbrast. Du behöver inte tala om för mig att jag inte kan äta. Det finns en god anledning, svarade han. Livets förhållanden i de högre världarna vilar mer på den mentala kraften än de gör på det jordiska planet. Till exempel, du har en kropp som är en kopia av den som du hade på det jordiska planet. Du har lungor som fylls med luft. Du har ett hjärta som slår. Du har också en lever, njurar och andra inre organ, men de används inte på samma sätt som på det jordiska planet, för här äter du inte grov mat för att bryta den ned och bearbetad av lever, njurar, och så vidare. Här upptar vi foder eller bränsle genom luftporerna, samt genom vår andning. Det har tillräckligt för vårt välbefinnande. Jag sa, så för att eliminera hungersmärtor kan jag bara tänka att jag har ingen användning för mat. Ett leende lyste upp hans ansikte när han nickade. Bra unge man, sade han, du har redan börjat lära dig det. Så småningom kommer det att bli lättare. Du har bara varit här en kort tid, och allt nå ber du ting på ett annat sätt och ser saker i ett annat ljus. Din uppfattning har en kvalitet som många saknar. Det beror på, att du gick över på en sidan som ung man, att det jordiska, det materiella inte nått vara så djupt rotad i ditt medvetande, alltså du lär dig snabbt. Men du behöver fortfarande en anpassningsperiod på grund av de omständigheter som omgavs din död. Jag är då säker på att det kommer att lyckas, när du får lite erfarenhet. Och jag försäkrar er att ni kommer att få möjlighet här. Kom och låt oss gå. Jag är klar med att tala för nu och vill visa dig något av mitt liv här. Vi hittar även en del nya kläder till dig. Jag blev så glad när han sa det med kläder, eftersom jag hade hela tiden min uniform på och var ganska trött på den. Vi gick en halvtimme före San pekade och sa, vi kommer strax ovanför den marken. En annan gång jag kommer att visa dig hur du kan använda din viljestyrka för att flytta dig, vart du vill. Med andra ord, du behöver aldrig gå, om du inte vill.